When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Lotta.
Hej Victoria och hej alla fantastiska lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack.
Ja, varmt välkomna. Du Lotta, vad händer på din sida om stan idag då?
Ja du Victoria, inte händer det mycket skulle jag väl vilja säga. Det är grått och det är mörkt. Och det är, nej alltså det var inte roligt i morse. Det här mörkret och gråheten, den liksom kröp innanför skinnet på mig. Och jag kände så här, nej, vad finns det för mening med idag? Jag kände mig ingen lust till någonting.
Det är liksom bara det grå kollapsade rakt över dig.
Ja, men som tur är så var det inte så djupt hål. Så att med små saker så tar jag mig ändå försiktigt upp. Så det känns ju lite bättre nu här på eftermiddagen när vi spelar in. Men nej, det är... Jag förstår, det är tufft nu och vi alla känner det nog lite då och då.
Mm. Jag är så himla glad över att jag har fått leveransen av min nya ljusterapilampa. För alltså, de här senaste dagarna, eller ja, det är väl senaste veckorna, när det inte ens har varit dagsljus mitt på dagen, då känns det riktigt schysst att ändå kunna ge lite ljus till för att lysa upp den här tallkottkörteln i hjärnan så att säga.
Ja men precis, och det är ju så här min livlina nu också, absolut, i alla fall så man kan sova på nätterna så att hjärnan fattar att det har varit dag överhuvudtaget. Men tyvärr så ger den ju inte mig så mycket bättre humör måste jag säga. Det är inte som solen strålar.
Nej, jag tänker solen har ju så många fler kvaliteter, men ljusterapilampan kan ju ändå ge ett rejält ljussken, och det blev ju jag förvisso väldigt varse, eftersom första morgonen jag skulle testa den här, då satte jag den ju på full blast från första sekund. Jag var så himla desperat efter ljus.
Ja, jag förstår dig.
Ja, så även att jag hade läst i den lilla instruktionsboken att man skulle, att det var en bra idé att ta det lite pö om pö och trappa upp ljusskenet. Annars kunde man få huvudvärk. Och mycket riktigt, det var det som hände. För att jag hade den ju på också alldeles för länge. Så sen gick jag resten av dagen med en molande huvudvärk. Jag brukar aldrig ha huvudvärk annars. Så att sen dess så har jag tagit det lite försiktigare och liksom trappat upp min, vad säger man, exposure för det här dagsljuset.
Ja, men det är nog klokt.
Det blev som en chock för kroppen för att alltså, jag har ju inte sett så här starkt ljus på 3 månader eller mer.
Nej.
Så att man får vara lite försiktig.
Ja, men eller hur? Men jag tycker att det är verkligen en bra grej att investera i, för att det hjälper i alla fall, även om jag inte blir så på så bra humör, så hjälper i alla fall mycket med att jag sover på natten. Och det är ju A och O för att man inte ska gå under helt, om man säger så.
Och det där med att sova gott, det pratar vi ju faktiskt om i dagens avsnitt.
Ja, men precis. Och idag så har vi verkligen ett riktigt fullmatat avsnitt åt er. Vi har träffat Mattias Ribbing och han är ju bland annat flerfaldig minnesmästare. Och nu är han aktuell med nya boken Skärmsmart. Och vi pratar om så mycket spännande, om hur man kan förbättra hjärnans kapacitet. Och det vi älskar är ju såklart att allt som du gör för din hjärna, det kommer även hela hälsan till gagn. Och vi tog också självklart tillfället i akt att prata om hur maten vi äter påverkar förmågan till fokus, koncentration och minnesförmågan.
Ja, och nu har du chansen att vinna Mattias bok. Boken heter Skärmsmart, 9 hjärnregler för prestation och välmående i en digitaliserad vardag. Och tävlingsinstruktionerna kommer i vårt nästa nyhetsbrev. Och om du inte redan är prenumerant så gå in på vitalista.se och signa upp dig.
Bra, då kör vi igång intervjun.
Hej Mattias och jättevarmt välkommen till Hälsosnack.
Tack så mycket, superroligt att få vara med. Jag har längtat efter det här.
Ja, det ska bli jättekul.
Ja, verkligen. För idag så ska vi prata om hur man kan optimera sin hjärnkapacitet, må bättre och genom att bli mer skärmsmart. För trot eller ej, men vårt skärmanvändande påverkas så mycket mer än vad vi tror. Allt ifrån vår effektivitet till relationer, sömn och vår hälsa. Men först Mattias, kan inte du bara presentera dig för våra lyssnare och berätta vem du är och vad du gör?
Ja, jag är alltså, heter Mattias Ribbing och är trefaldig svensk mästare i minne. Från början.
Coolt, så ja. Fantastiskt.
Någon ska vara det också. Ja. Men jag älskar hjärnan, lärande och har liksom under lång tid jobbat med de här frågorna. Att hur kan vi ta in ny information och kunna prestera bra, få mätbara resultat men också må bra. De här mjukare delarna som man inte får glömma bort. Men så att jag har jobbat i 10 års tid heltid med att skriva det här femte boken nu. Men jobbat mycket ut emot skolor och lärande och hur man tränar upp sitt minne, sitt fokus, sin mentala ork. Och haft det här holistiska perspektivet också. Det jag har nördat in i liksom även i biohacking, kost och alla delar av hälsan. Träning, sömn, rubbet. För som du säger, ja, just min senaste bok heter ju då Skärmsmart. Och jag fokuserar på hur hjärnan fungerar och hur vi kan ta in ny information den vägen. Och vilka de bästa strategierna är för att kunna må bra och prestera. Men det är precis som du säger, alltså att vi hela vårt liv påverkas av vårt skärmanvändande. Så att den här boken är mycket ett... Jag går in i alla delar av livet och försöker hitta de absolut bästa sakerna från även mitt tidigare författarskap och hur man tränar hjärnan och kunna ta in läsa som effektivast när vi ska läsa saker. Vad är det för skillnad från att läsa på skärm? Läsa, hur kan jag tänka samtidigt för att koppla på mitt superminne som vi alla har? Jag har ju bara, det här är ju strategier som jag har tränat upp. Så att det här har jag
det känns
då
under... skönt att höra att du säger det. Att vi alla har det.
Det är ju superviktigt. Och det är ju det som är så roligt också. Att det är ett sätt då, som jag gjorde tidigare. Att tävla i det här med lärande. Att man kan få de här konkreta resultaten. Men det var någonting som jag började träna upp när jag var 28. Och jobbade som lärare. Jobba med att liksom hur man ska kunna ta in ny information. Och kunna visa sen på de här praktiska resultaten. Sen kunna då förmedla det. Skrivit då böcker. Vägen till mästarminne. Vägen till maxade betyg för skolelever. Och så skrivit boken Fatta matte. Tillsammans med matematiker. Där man då kan... ett nytt sätt att lära sig att ta in matematik. Vilket är väldigt spännande. Så jag har nördat in på såna här olika... delar. Så samtidigt sen nästa bok blev Smart föräldraskap. Det tittat mycket på hur lärandet i föräldraskap och barns hjärna och så. Där var ju där jag började plöja igenom all den här forskningen med hur skärmar påverkar oss, våra barn. Men sen landat i den här boken Skärmsmart och det här 9 hjärnregler för välmående och prestation i vår digitaliserade vardag. Där jag liksom försökt hitta de allra bästa, enklaste, praktiska grejerna. Så att det ska bli kul att få snacka med dem idag.
Ja, verkligen. Men alltså vi båda gillade ju din bok jättemycket. Och jag älskar ju det här holistiska helhetsperspektivet. För att ja, men det man anstränger sig för att göra för sin hjärna, för att den ska må bra och fungera på bästa sätt, ja, men det är ju bra för hela resten av kroppen och livet och välmåendet också. Så det är som att man slår så många flugor i en smäll.
Mm. Precis, och det är ju, vi är ju, när man blir intresserad av hjärnan eller hälsa, så är ju risken att man nördar in på en liten grej och tror att det ska liksom, man blir intresserad av att springa maratonlopp till exempel, och då är all in på den grejen, eller man blir intresserad av någonting annat. Men man måste ha det här holistiska synen, man måste kolla av det här med såklart rörelse, men också sömn, digitala vanor, kost, sen överhuvudtaget närvaro i relationer, vilken kunskap vi vill jobba med, allting det här. För då blir det också mycket lättare. För anledningen till att man då sitter och kämpar med att komma igång med motionen och har svårt med det, det kan ju vara att det liksom, det är något problem någon annanstans liksom. Så att får man då komma åt sömnen, har liksom täpper till, liksom höjer grundnivån på alla sätt, och liksom, då kan man få den här positiva spiralen som vi annars känner till och liksom som kan gå åt fel håll. Ja, när man är stressad, sover sämre, då orkar man inte liksom äta lika nyttigt, så sover man ännu sämre och sen går
så
det där i varandra.
Så orkar man inte träna.
Nej, precis. Det hänger ihop allting det där.
Men jag måste bara säga en sak innan vi går vidare och pratar om hur man då liksom bygger den här uppåtgående spiralen. Alltså jag blev ju så fascinerad, men i din bok du berättade ju om hur du då när du tävlade i minne lärde dig i vilken ordning korten i en kortlek ligger. På vad var det, 79 sekunder?
Jajamensan. Alltså, det är inget fel på ditt minne här.
Nej, eller hur? Men det var ju för att jag blev så enormt intrigued av det här. Är det ens möjligt? För om någon skulle ha sagt det till mig, att liksom göra det, då skulle jag bara säga nej, men det där kan inte någon göra.
Nej, precis. Det här är ju, alla som känner mig sedan jag var innan 28 vet att jag är som vem som helst. Men det där är också ett av kriterierna. Jag har fått den här internationella titeln Grandmaster of Memory. Vilket har gjort att jag är också mycket utomlands och utbildar och på så vis. Men det här är då det här konkreta sättet att visa hur, vilken enorm kapacitet vi har. Hur mätbart det är. Och att det här är inget flummigt vi håller på med. Jag, precis som att det här med lärande, jag insåg ju då att jag har missförstått allt. Jag fick inte lära mig någonting i skolan. Varför då är det ingen som har sagt någonting om det här?
Men det är väl ingen i skolan som lär en hur man ska lära sig. Nej. Utan de lär ju bara ut vad man ska lära sig. Sen är man ju lite lämnad on your own. Så ja. Känner jag att det var när jag gick i skolan i alla fall. Förhoppningsvis har det blivit lite bättre nu, men I don't know.
Allt fokus är på att man ska lära sig olika saker, men inte hur man gör. Och för mig, liksom, samma omvälvande resa upprepade sig för mig sen när jag upptäckte inom kosten vad mycket felaktig information vi har fått, hur det här med hur vår ämnesomsättning fungerar. Och sen, men framför allt är de här otroliga resultaten man kan få när man går i en, tar ett par steg i en riktning som vi vet bygger på hur vår hjärna och vår biologi funkar. Det är just att det här, det är inte olika för alla. Det, liksom, det har man ju sagt inom lärande, så har man sagt det här att ja, men lärstilar, någon person är visuellt, någon annan är taktil, någon är auditiv. Gamla lärstilar, det är liksom, all vettig forskning har totalt sågat de idéerna på senare år. Utan det visar sig att det positiva budskapet, vi är mer lika varandra än vad vi kanske tror. Vi har samma hjärna här och den har vissa egenskaper som gör att man kan inte använda den hur som helst. Och det är inte så olika, utan vill du lära dig mer, då är det i den här riktningen du behöver gå. Och precis likadant med vår biologi och ämnesomsättning, att den är inte helt olika för alla, som att någon funkar bäst med liksom socker och läsk och någon annan funkar bäst med. Såklart har vi variationer, men det finns en riktning.
Mm. Men då skulle jag, apropå det här med hjärnan, för det får man ju höra att vissa är så bra, de kan multitaska.
Ja.
Och stämmer det här?
Nej, jag skulle inte ens sagt ja. För att det är det absolut grundfel. Så det har jag som järnregel nummer ett i den här boken. Att vi måste totalt slakta myten om multitasking.
Men det här med många bollar i luften då?
Ja, nej. Vi hoppar mellan många bollar väldigt snabbt. Och det får olika konsekvenser. Och när vi tror att vi kan ha många bollar i luften samtidigt och liksom fungera i det, det sätter andra hinder i vår liksom hälsoresa. Det är problemet med, det är därför vi sitter liksom och multitaskar även sen i våra relationer. När man liksom tror att man kan vara närvarande och lyssnande, men liksom när man med minsta basset i fickan direkt liksom bara försvinner bort därifrån. För det går inte att multitaska. Det är en sån grej liksom. Då väljer jag bort dig som sitter framför mig. Det är så häftigt. Alltså, ny teknik, vad den gör, det är att den kan koppla upp oss mot människor och kunskap som inte finns i rummet där vi sitter. Och det är helt fantastiskt. Rätt använt är det hur bra som helst. Men det innebär samtidigt att när jag sätter mig och tittar i mobilen så prioriterar jag ner dig och dig som sitter här framför mig. Och känslan av att bli nedprioriterad är liksom för 17:e gången samma kväll när man just var på väg in och kanske berättade. Den är inte härlig alltså.
Nej, det är inte skönt.
Nej, och det bygger på, och det är inget illa menat, men det är att man tror att vi kan multitaska. Det är bara ett exempel, men sen har vi det här klassiska att man blir tröttare. Och alla som börjar med de här verktygen, och jag säger alla, för det är så vår hjärna funkar. Med enpunktslista, med pomodoro-tekniken. De får direkt mycket mer mental uthållighet. Orka längre, blir inte lika trötta. Man känner sig inte sliten, utan man kan till och med få mer energi av att klarat av en fokuserad arbetsuppgift.
Jag fick lite en aha-upplevelse faktiskt när jag läste din bok. För att vi har pratat pomodoro-metoden tidigare här i podden. Alltså när man sätter en äggklocka, fast pomodoro betyder tomat, så att det är ju en tomatklocka för det kommer från Italien. Och jag har varit lite, liksom, jag har inte tyckt att det funkar för mig. Men sen när jag läste det här med enpunktslistan, liksom, man väljer en sak på sin priolista och så gör man en post-it, så sätter man upp den vid datorn, det här är det jag ska göra. Liksom. Och så sätter man igång timern, 25 minuter. Och jag är ju en ganska slow starter. Det tar tid för mig att komma igång. Och vilket gör då att jag blir lite stressad av de här 25 minuterna. Men nu har jag ju fattat vad det är jag ska göra när de här 25 minuterna. Det kanske är bara att komma på min enpunktslista.
Ja, det häftiga är just vikten idag av att ha en sak att dra tillbaka vårt fokus till. Jag brukar likna vårt fokus vid en tratt som vi liksom kastar runt i det här informationsregnet, för att ta lite här, lite där. Men vårt tratt kan inte vara på två olika ställen. Men grejen att veta när man, att ha någonting att dra tillbaka fokuset till, till exempel att en viktig arbetsuppgift eller någonting, det gör att vi kan vara lite, vi kan också tillåta oss att vara flexibla på så vis att det kan dyka upp någonting som måste sticka emellan idag. Det är ett snabbt arbetsklimat. Många tjänster bygger på att man ska kunna vara snabb, och det kan vi vara om vi har en sak att sen dra tillbaka vårt fokus till. Det förändrar hela spelplanen. Liksom till skillnad från när man, där vi inte vill hamna är just att man börjar med en grej, sen rycks vi iväg till något annat, sen till något tredje, och sen gör vi lite på en punkt, sen lite på nästa och så vidare. Hela tiden ligger lite efter vårt eget fokus och där. Men med en enpunktslista, när vi vet vad som är det viktigaste, så då tränar vi också vårt fokus. Och det här har man ju vetat i tusentals år, att så här tränas vår hjärna i meditation. För det är ju, då har man en sak att dra tillbaka ett fokus till. Det kan vara andningen eller kroppen eller liksom någon tankebild eller någonting. Det spelar ingen roll. Men då, visst, tankarna kommer alltid försvinna iväg. Det är så vår hjärna funkar. Men har man ett ankar att dra tillbaka till, då har vi börjat träna vårt fokus. Och då, det är liksom det är som positiv styrketräning, positiv stress. Då kan man njuta av det här snabba klimatet vi befinner oss i. Men verkligen att kunna liksom surfa på informationsvågen, det är vad vi vill göra. Njuta av den här farten och möjligheterna som finns. Men Om vi inte använder vår hjärna på ett smart sätt så riskerar vi annars att mer drunkna under den.
För det blir så väldigt många ställtider då under en arbetsdag. När man bara, okej, vad var det nu jag höll på med? Vänta nu. Ja, men ja, just det. Ja. Och så liksom det. Ja, men har man den där enpunktslistan, det är totalt fokus, då är det lättare att snabbt komma tillbaka på banan. Liksom.
Ja, och just exakt. När den där klockan sen ringer, nu är det paus, då bara släpper man. Även om man är mitt i någonting, för desto bättre. Är man mitt i någonting så är det mycket lättare att komma tillbaka också. Ja. Det var också en sån här bra
grej.
Precis,
för därför har folk missuppfattat Pomodoro-metoden. Man, liksom, man gör färdigt med det man håller på med och sen tar man en break.
För det är men, så man har blivit uppfostrad lite grann. Ja. Man gör klart, liksom. Sen kan man ta en rast.
Ja, men alltså det härliga är alltså när du slutar direkt när klockan ringer efter 25 minuter, kommer tillbaka efter breaket och ser den här halvt skrivna meningen. Det är liksom, det är lättare än någonsin bara fylla i resten och sen är du tillbaka i fokus direkt utan ställtid. Men ska du börja med någonting nytt när du kommer tillbaka efter ett break, då vet vi hur det blir. Då kollar man lite Facebook först, man kollar det här och sen sakta men säkert liksom en helt annan fokus kommer man in.
Precis så var jag.
Det är ju så lätt att förlora sig i mobilen, eftersom i mobilen så har vi ju liksom alla maskiner och alla program och allt liksom. Ja. Så man kan ju verkligen bara förlora sig där. Och sen bara, vad sjutton var, varför plockade jag upp den nu igen?
Just, jag skulle bara titta vad klockan var. Ja. Och sen så har man tittat en kvart på Instagram.
Ja. Det finns ju, det här har man också forskat på. Det kallas liksom för kedjeanvändning. Att vi, när vi har en sak vi ska göra, så plockar vi upp mobilen för det. Så kan vi inte bara göra den saken. Utan då sätts det igång en kedja av användningsmönster som vi har vant att se. Att vi, ja, men vi kör en snabbkoll, Instagram, mailkoll och allting det där. Och sen hade det hänt något på mail, ja, men då
man
kom
går
vi vid
ronden liksom.
Ja, man går ronden. Och den är mer slitsam än vad man kan tro. För just det här du sa med ställtider, det finns så mycket siffror på det här nu. Till exempel, just det som kan vara det mest splittrande för många av oss idag, det är mail. Vi får i genomsnitt 126 e-mail på en dag. Det vet man. Sen ligger vi lite olika på det här spannet. Men av de 126 mejlen så 70% av dem ser vi inom 6 sekunder.
Åh herregud.
Ja, det är inte klokt.
Nej, och det är frågan sen. Behöver 70% av våra mejl, behöver de oss inom 60 sekunder? Om vi tittar på vilka typer av mejl det är vi får. Mycket sällan, törs jag säga. Och sen vet vi också att efter du har tittat på det här mejlet så tar det genomsnitt 64 sekunder per mejl att komma tillbaka till det som du gjorde innan. Och räknar vi på hur många mejl det här är, det blir lång tid. Men det är inte ens tiden som är illa, utan det är tröttheten som kommer av att hela tiden fram och tillbaka med vårt chatt. För vi blir trötta av det. För rätt använt fokus så blir man inte trött av att fokusera. Det är häftigt. Många upptäcker det här med Pomodoro-metoden och liknande saker. Att man är piggare än vad man var efter man hade satt igång. Och det är precis likadant när man har hittat sin liksom, träningsform. Att även om man, liksom har, man känner att man har jobbat och gjort det, så finns det någonting i en som är piggare än vad man var innan man startade.
Jag tänker på, när jag läste din bok och du beskrev det här med mejlen, så tog du liknelsen av förr i tiden, liksom om man skulle springa 126 gånger till brevlådan. Liksom, bara för att, är det något nu? Är det något nu då? Men nu då är det något? Alltså det är ju helt absurt att tänka sig det.
Ja.
Men nu är det ju inte absurt att gå till sin mailkorg och kolla lite då och då liksom.
Nej, precis. Och vi har ju liksom gjort det så nu att vi behöver inte springa till brevlådan, utan brevbäraren kommer till oss med varje enskilt kuvert.
Och sticker upp under näsan på oss.
Ja, precis. Vänta, man håller på med någonting annat där, men ja, vad är det för viktigt nu då, brevbäraren? Det var det här massmailet från ett företag som du kanske har talat. Det var inte viktigt. Så det blir, liksom, det blir nästa järnregel efter multitasking är just att börja plats- och tidsdesigna sin teknikanvändning. Att vi måste tänka igenom den idag. Att börja se att när och var har jag som mest nytta av mina olika appar, mina olika devices. För vi har inte lika stor nytta av dem 24 timmar om dygnet. Det kan vi veta. Så att när vi nu sen börjar designa vår teknikanvändning. Alltså det är då vi får de här vi får kontrollen. Alltså det är som att sätta sig bakom ratten på allvar i sitt liv. Att det blir vi som styr. Vi får kontrollen i den här turbodrivna bilen som liksom våra teknikverktyg innebär. Men att vi designar upp den här. Och det är också så tydligt det här med, till exempel nu när många sitter och jobbar hemma mycket, vikten av att också platsdesigna. Det är en grej som gör jättemycket. Att sitt inte med laptopen hemma i massa olika rum och jobba. Man sitter ett tag liksom i vardagsrumssoffan, sen sitter man i köket ett tag.
Det är precis utan som jag gör.
Platsdesigna. Ha ett skrivbord för jobbet. Även om du använder laptop så ska du ha det. För vad som händer är att hjärnan blir fri då på de andra ställena. Och man får liksom en tydlig avgränsning som hjärnan kan njuta av. Och det är likadant för barn och iPads. Det är enkla tipset att använd ett fast iPad-ställ i bordet. Det finns liksom på Clas Ohlson de här man skruvar fast, svanhalsvarianten till exempel. Så att då kan man få ett positivt, bra, fokuserat användande där. Men då är barnens hjärna fri på andra ställen och tänker inte hela tiden på att tänka att jag skulle kunna spela nu liksom, och allting det här som blir när vi får det här slentrian-användandet överallt. Så vi har gått tillbaka liksom, hemma hos oss, vi håller på att experimentera massor hela tiden med alla de här senaste strategierna och testar, men alltså grejen att gå tillbaka till en stationär dator, oj, det gör så mycket. För att barnen då helt plötsligt associerar inte alla platser i huset med teknikstimulans till exempel. Utan det tar de då fokuserat där. Spelande, det gör man framför datorn på den platsen. Så att platsdesign är ju väldigt kraftfullt. Men sen, det kan vi inte alltid göra. Vi måste också tidsdesigna för oss själva och allting det här. Det är liksom nästa steg när vi inser att det inte har gått att multitaska. Då måste vi börja så få kontrollen över det här då.
Jag gillar den där tanken att det är som lördagsgodis. Mm. Att när sockret kom på, så insåg man att det var inte bra för tänderna eller allt det här godiset. Så då kom man fram till lördagsgodis. Man äter det på lördagar och lite koncentrerat, för då är det också bättre för tänderna. Och det är precis som det här också. Det är ju som, det finns där tillgängligt hela tiden. Men man kan ju inte sitta och äta godis hela dagarna.
Nej. Vi har tidsdesignat det till lördagen. Och vi har platsdesignat fredagsmyset till liksom soffan, vardagsrumssoffan där. Och det är samma grej, och det är där många, till exempel just ett sånt exempel med barn, men det gäller ju också vuxna. Men när man försöker, man säger åt sina barn, men det är den här skärmtiden som gäller, punkt slut. Barnen bara tittar upp. Det är som att säga till sina barn att ja, godis äter vi på lördagen, samtidigt som man själv går omkring med godispåsar under armarna för fullt liksom. För som vuxen har man aldrig reglerat sin teknikanvändningstid. Så då sitter barnen och tittar, men de äter ju godis hela tiden, varje dag i latin. För som vuxen tänker man, ja, jag kan bli sugen på en digital godisbit när som helst under dagen. Då ska den alltid finnas där på max en armlängds avstånd. Så att det där, att man måste ju alltid börja med sig själv och bara se. Det är det som är så roligt med kosten. Det finns så mycket likheter där. För vi har löst de här, för det handlar om ett problem så att säga. För vår hjärna är överflödet problem, för den är liksom evolutionärt utvecklad till att det är brist mat liksom. Mat är en bristvara, så att dyker upp snabb energi, sätt i det så mycket det bara går fort, för imorgon är det troligtvis svält. Så tänker vår hjärna fortfarande, men nu har vi kylskåp och vi har alltid tillgång till mat. Så hur har vi löst det här då? För vår hjärna tänker fortfarande snabb energi fort. Jo, vi har då tidsdesignat vår matkonsumtion till frukost, lunch, middag. Kanske då till och med tillsammans och under vissa former. Och så har det blivit sociala konventioner kring det där. Och då har då många kunnat lösa det här överflödsproblematiken. Vissa har fortfarande problem med det. Jag är en sån, jag har ett väldigt starkt sockersug. Så att jag måste vara noga i designen. Jag kan inte köpa hem grejer att ha. Utan då vet jag att det kommer att ätas upp. Och det kommer
samma här. För man vissa måste ju göra det lätt för sig själv också. Eller göra det så lätt som möjligt. Så då måste man ju inte ha allt det där godiset hemma. Man behöver absolut inte ha det i skålar som står i varje rum. Så att man kan ju liksom jobba med sin biokemi.
Ja, precis. Man designar åt sig. Och nyckeln där är, som också vi har fått om bakfoten, och det gäller också kring det digitala, att använd så lite viljestyrka som möjligt. Alltså att det är liksom inte att, för vår viljestyrka, den, visst, vi vaknar på morgonen och har fullt med energi och man liksom väljer hälsosam och kommer igång bra med dagen. Men det kommer alltid en stund på kvällen, men man är för trött helt enkelt. Och då ska man inte behöva göra de här svåra valen, utan då har man redan designat de här rutinerna på ett hyfsat sätt. Och vissa måste vara striktare, det vet vi inom kost, och det är likadant digitalt. Att vissa är känsliga, vissa glömmer bort hela tiden vad de har mobilen, för det finns bara inte i tankarna, då är de inte lika känsliga. Men andra behöver, för att kunna vara närvarande i relationen eller på arbetet, måste helt enkelt vara lite. För vi har ju de här studierna som visar att även en avslagen mobil som ligger framför en stjäl vårt fokus. Så det är inte ens användningen av den. Det här såg man i studier och här med i boken bland annat, för amerikanska skolungdomar som skulle göra tuffa arbetsminnestest, problemlösningstest. Och vissa fick ha mobilen framför sig på skrivbordet. De visste inte ens om det här, men vissa hade den nedstoppad, andra hade den i ett annat rum. Och alla mobiler var i flight mode, så det var ingen som distraherades av dem. Ändå såg man en jätteskillnad i resultat. Att de med den avslagna mobilen i ett annat rum gjorde bättre ifrån sig än de med en avslagen mobil framför sig. För idag är egentligen distraktioner är inga problem. Vi har alltid varit distraherade. Det kan vi hantera. Men nu är det liksom att möjligheten till distraktion. För vi vet att det finns ny information. Det är bara där så dras vårt ratt och hjärna iväg och har en tendens att kunna slita ut oss. För nu är det samma sak vi går igenom då, precis som med mat, men som nu inom ny information. För det är också vår hjärna, det har varit en bristvara. Vi vaknar upp där på savannen 7000 år sedan eller någonting bara. Att vad är dagens förutsättningar? Vad har vi för nytt idag? Det är liksom den överlevnadsfråga. Och så tänker vår hjärna fortfarande. Och nu har vi alltid tillgång till helt ny information. Sekund uppdateras. Då, så fort går det. Så då blir liksom det här rummet vi befinner oss i, det blir tråkigt efter 5 sekunder. För vi vet att det finns något mycket nyare.
Been there, done that. Och så bara what's new liksom.
Ja,
och så
precis.
Får man ju den där lilla dopaminkicken också.
Exakt. Och det är också ett häftigt område att utforska som jag börjat med i den här boken. Det är just det här att hur kommer det här in i hur vi uppfattar tid? För det är liksom den stora saken, hur vi kvalitetstid och kvantitetstid med att göra mycket. Ibland stjäl det här liksom, det stjäl klocktimmar från oss. Man har liksom satt sig på kvällen där, men jag ska bara kolla det här snabbt. Och sen har hela kvällen gått. Vad är det som händer i vår upplevelse där? Och man kan genom att designa sin teknikanvändning så får man så mycket mer tid. Alltså det är nästan liksom metafysiskt. Jag har precis läst den här fantastiska boken Momo, eller Kampen om tiden. Det är en underbar bok av Mikael Ende, en riktig klassiker. Jag läste den första gången när jag var i 20-årsåldern, så det är inte bara en barnbok. Men det handlar om liksom hur de små gråa tidstjuvarna har tagit över en stad. De arbetar för tidssparkassan och övertalar folk om att hela tiden bli lite effektivare. Att alltid liksom kunna spara in lite här, spara in lite där, göra saker så snabbt som möjligt. Och just då fanns inte mobilen när den skrevs. Men hur mobiler idag övertygar en om att alltid ha tillgång till allt som vi har i mobilen. Du sparar tid. Du har möjligheter. Liksom. Du har 1000 olika möjligheter. Det är fantastiskt. Men vad som stjäls är liksom mycket av den här kvalitetstiden. Och liksom där vi vet idag att när vi inte konsumerar så aktiveras en särskild del av vår hjärna som kallas för standardnätverket. En kombination av olika delar i hjärnan som direkt stängs av när vi konsumerar. Men i de delarna, det är där vi bland annat lägger grunden till empati. För vi funderar automatiskt över våra relationer. Det här är vad som händer om vi bara går ut och tar en promenad utan någonting i lurarna eller med mobilen. Vi börjar dels fundera över våra relationer. Sen smälter också hjärnan ny kunskap och kopplar ihop den med våra tidigare upplevelser. Så man liksom funderar in, gör ny kunskap till sin egen. Det är liksom, det är som att om du lyssnar på mycket podcast till exempel, efter att ha lyssnat på Hälsosnack i 45 minuter, så ska du ta åtminstone 45 minuter vid något tillfälle där du inte gör någonting, där du inte laddar på med nästa podcast direkt. För det är tidigt då som hjärnan faktiskt får nytta av den här första podden. Precis som med träning, att det är liksom, först sliter vi ut musklerna när vi lyfter. Sen när du vilar, det är då de växer. Och det är likadant med hjärnan. För om du hela tiden bara matar dig med ny information, problemet är att det blir inte din egen kunskap. Utan du kan på sin höjd kan du liksom likt en papegoja återupprepa det som har sagt. För du kan liksom faktan. Men den har inte fått tid att tränga djupare in i dig och blivit en del av dig. Och det är problemet idag också, att när man konsumerar till exempel andra kändisars liv via Instagram, utan att liksom ge tid till att inspireras, att hur kan jag liksom smälta det här och kanske inspireras och göra någonting av mitt eget liv, så då är det bara nästa kändis, och då blir vi vårt liv, vi blir den här papegojan, vi blir en blek kopia av det vi konsumerar. Så det finns ju mycket i det här, men jag hoppas ju kunna bidra med ett positivt budskap och se vad snabbt resultaten kommer när man börjar fatta de här grunderna och hur det hänger ihop, och steg för steg börja designa sin tillvaro på en sån nivå som funkar för en själv. Så det är därför jag har försökt gamifiera det här lite på ett kul sätt i boken, där man får samla hjärnpoäng.
Ja, just det.
Man kan
det
samla upp kul till 99 hjärnpoäng i liksom små utmaningar som finns. Och som alla kan klara av, men det kräver lite guts vissa. Men det är ett kul sätt att närma sig det här på, för att du just bara känna känslan av att vilken jäkla kraft man kan få när man plockar russinen ur poddvärlden, ny teknik, liksom all den kunskapen som finns där ute.
Ja, men verkligen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och vi har ju pratat lite om relationer, hur viktigt det är, för det är ju en sån här regel som du har också. Vad är det sen? Är det sömnen som kommer sen, eller är det träningen?
Ja, sömnen faktiskt före, vilket mycket av den nya forskningen visar också. Att sömnen har ju länge varit en gåta för människan, varför vi sover. Vi liksom ligger helt utslagna en tredjedel av vår tid, där vi kan extremt sårbara. Man har förstått den här vikten av varför vi drömmer, vilket ja, helt nu kan jag säga super sammanfatta, men det är ett jäkla äventyr det här att förstå. Bara drömmar har man nu sett. Man är liksom under årtusenden funderar, vad är det för mystiska budskap vi får genom drömmar, och varför finns de där? Vad är det som händer egentligen? Vad vill de säga oss? Men det finns något som inte är dolt i mystiska budskap när det gäller drömmar. Det är våra känslotillstånd. För även om innehållet i drömmen skiljer sig från vardagen, så återupprepas samma känslotillstånd i våra drömmar. Och när de då upprepas, så sker det i en unik förutsättning i hjärnan, nämligen utan noradrenalin. som inte då finns igen, den här viktiga signalsubstansen som liksom gör oss alerta, vakna, stressade också, så det är en slags terapi där man liksom går igenom dagens känslotillstånd men under en lugnare sammanhang, som gör då att när man vaknar sen, och det här har man gjort en massa häftig forskning på, så att har man då drömt om de episoderna som man har varit med om, så är man inte lika skräckslagen eller liksom identifierad av dem på så vis. Så det är en sak. Och sen ger våra drömmar oss många nya idéer, och man tror också att det har varit det som har utvecklat vår hjärna när vi helt enkelt kunde börja sova på marken. Vi kunde göra upp eld först, då kunde vi skydda oss och kunna sova på marken. Och det är först då när man kan sova på, inte behöva hålla fast sig i osäkra trädgrenar, för det, då måste man ha tonus i musklerna för att inte ramla ner. Men under drömsömnen så kollapsar de allra flesta av våra muskler, då liksom, då, för att vi inte ska leva ut våra drömmar. Men då måste man kunna sova på marken, då måste man ha eld och så. Och då helt plötsligt kan hjärnan börja sätta igång, koppla ihop helt oväntade delar med varandra. Och det här har ju också använts av genier som Thomas Edison, som upptäckte just att använda sig av geniluckan, som han kallade sig.
Just det, det var ju supersmart.
Mm. För han såg just att drömmandet ger mig idéer som jag inte kan nå i vaket tillstånd. Så han satte sig på sin stol med armstöd, la ett gäng kullager i handen med en plåthink under, och sen lutade sig tillbaka och somnade. Och så går man igenom de första sömnfaserna, lättare sömn, sen djupare och djupsömn. Men även under djupsömnen så har man tonus i musklerna. Sen går man in i drömsömnen, då kollapsar handen, kullagren ramlar ner i plåthinken, och man vaknar till då. Och då hade han, då direkt så bara skrev han ner allting han kunde komma på. Det kallar han för geniluckan, och nu vet vi att det här funkar. Man har gjort sådana tester nu när man har väckt personer under olika sömnfaser och tvingat dem att lösa anagram, liksom att lösa gåtor 90 sekunder snabbt. Och då såg man att när man väckte folk under drömsömnen och sen fick de snabbt lösa så många, så löste folk 35% fler anagram än de kunde göra i vaket tillstånd. Och man såg att lösningarna var helt, kom på ett helt annat sätt. Man funderade inte fram dem logiskt, utan man bara såg det. Så beskrev de här testpersonerna det när man väcktes upp i drömsömnen. Så den är magisk. Och det här var ju, jag har ju liksom som produktivitetskille alltid liksom haft den här machosynen att sömn, det är liksom förveklingar. Man ska sova så lite som möjligt. Det här gamla, det var väl den sista pusselbiten som började komma på plats när jag skrev
vila
den här boken.
Vila kan man göra i graven.
Exakt, liksom. Jag visste liksom, det är bara hushålla med sin energi och så vidare. Men det är bullshit. Och bara känslan att jag upptäckte att när jag under en hel vecka haft minst 8 timmar sömn om dagen, alltså jag tror aldrig att jag haft det tidigare någonsin, men nu tänkte jag, nu ska jag verkligen gå in i det här och göra det. Så den känslan av att dels varje morgon dels komma ihåg lite av sina drömmar, för det hände mig aldrig annars, men nu gjorde jag det varje morgon, och så här, dels det gav en viss rikedom i livet, alltså det är svårt att sätta ord på, men det var liksom så här, en krydda i tillvaron att hela tiden minnas lite av sina drömmar. Och känslan av att sätta igång, det räcker inte med en eller två dagar, för då så försöker man bara sova igen. Men när man har haft det här i en vecka, alltså det var som att vara konstant lite hög, som att man har tagit några bra tillskott som både liksom ökar serotoninhalterna men också fokus. Och jag märkte, det var en annan level i närvaron.
Det är jätteroligt att du säger det här, för vi har ju precis just nu en challenge på vårt Instagram-konto som handlar om att man under en hel veckas tid ska gå och lägga sig senast 22.00 och verkligen ge kroppen chansen att få minst 8 timmars sömn. Och just det här att men det räcker inte bara att göra det en eller ett par gånger, utan att konsekvent göra det. Vilken skillnad ja. Det känns i kroppen, ja, i kropp och knopp.
Ja, precis. Så fantastiskt, vilken timing att vi snackar om det här då. För det är just det här alltså att efter, ja, jag har, i alla fall för mig så är det en vecka som behövs. Och sen jobbar jag på en annan nivå. Och det här har man också sett i produktivitetsstudier, hur mycket man får tillbaka av det här. För att vi lägger inte märke till alla de här konstanta mikrotappen under dagar när vi inte har sovit mer. Man ser inte liksom förlusterna, för att de är liksom så i att liksom inte orka, vi känner oss inte motiverade, men vi tvingar oss liksom. Det är så mycket. Man har verkligen, ja, det låter som klyschor. Jag har inte lyssnat på de klyschorna tidigare, men nu börjar jag, har jag insett själv att det ger otroligt mycket. Och det är därför måste man börja med sömnen till och med innan motion. För man kan klara sig ganska bra med att så här, käka bra och sen, ja visst, ut och gå lite grann. Men bara man har sömnen på plats. Men har du inte sömnen på plats och ändå tränar. För det finns ju också de här sakerna som vi vet händer under djupsömnen. Där kroppens så kallade... Det finns ju kroppens special forces som kallas för killer cells som går ut i kroppen. Och det upptäcktes i slutet av 70-talet här i Sverige på Karolinska. Natural killer cells heter de. De ber sig ut i kroppen bara under vår sömn och letar upp liksom allt ifrån förkylnings, både virus, bakterier och även förändringar i de egna cellerna och liksom ta död, som värsta James Bond-personer drar runt i kroppen. Och vad man såg var att med en enda natts sömnbrist så minskade antalet som en NK-celler, natural killer cells, med 70% i kroppen.
Mm.
Och sen också, hur vi vet också att hjärtat, det enda tillfället när liksom våra hjärtslag går ner tillräckligt mycket så att det kan bytas ut slitna proteiner i hjärtat. Och det kan bara ske då under djupsömn. Så att om du bara tränar sönder dig och ditt hjärta och liksom ut och springer dina maratonlopp eller någonting sånt utan att sova, då kan man ju till och med göra mer skada än nytta.
Ja, verkligen. Helt fantastiskt.
Ja, och vi är riktiga sömnördar. Vi har kommit på det här. Alltså, och det är så underbart att bara få vakna utvilad och redo för dagen. Ja. Och liksom känna sig så pigg. Liksom.
Ja, visst.
Jag går och lägger mig tidigt alla dagar för att få känna mig så.
Det är en gratis medicin som vi inte vet att den finns. Och den är liksom 100 gånger mer potent än vilket kosttillskott man som helst. Och jag älskar kosttillskott, ska jag säga, också. Men det är liksom, vi måste börja i rätt ordning.
Lägga grunden. Mm. Men jag tänkte bara på det här med den här geniluckan. Mm. För då kom jag att tänka på en sån här kreativitetsövning som jag har testat för flera år sedan. Och det handlar ju om att direkt när man vaknar, då ska man direkt gå och sätta sig vid ett skrivbord och bara skriva. Liksom man skriver sida upp och sida ner liksom för hand. Bara precis vad sjutton som helst som kommer upp i ens tankar. Och det liknar ju lite det här som Edison då gjorde, att få kontakten med vad det nu är, det undermedvetna eller liksom, sitt geni.
Ja, nej, verkligen. Och det är just att vad som händer i hjärnan, det är liksom mirakulöst, men det är just att helt olika tankar kopplas ihop på nya sätt som vi liksom bara inte har fantasin till i vaket tillstånd, för att vi är förstyrda och då behövs de här andra situationerna som är, nej, visst, man kan göra det här superpraktiskt. Och det finns ju också de här, man har gjort sådana studier med att ni vet, hjärnan också repeterar information automatiskt när vi sover. Det är dels av rent fysiska saker, om man tränar på tekniska saker, liksom kanske om man tränar teknik på något sätt med kroppen eller spelar ett instrument eller någonting, eller jobbar med något slags tekniskt steg eller någonting, så tränar hjärnan det under natten. Så vad som var omöjligt dagen innan, när man har sovit på den, så helt plötsligt så blir det här tekniska möjligt. Man fixar de där ackorden på gitarr som fingrarna bara inte klarade. Och det här har många musiker vetat om och liksom använt sig av. Och det här har liksom fått forskare att omformulera den här liksom gamla truismen, att, eller just den här sägningen att övning ger färdighet. Det övning plus sömn som ger färdighet. För det räcker inte, utan vi behöver den här nattliga repetitionen.
Det är mer sova på saken, det är mer den klyschan som stämmer.
Där har vi den, exakt. Och det är så viktigt att göra. För där också när man lär sig, till exempel när man forskat med, när det gäller nya ord och man har studerat ett språk. Så att spela upp ord, okända ord, nattetid. Det är en myt att man kan inte lära sig någonting nytt på så vis. Så att om du sätter dig med en helt nytt band som du inte har lyssnat på innan och gör det under sömnen, det kommer inte hända någonting. Men om du sätter på ett band med de som läser upp de sakerna som du har lärt dig i vaket tillstånd.
Gårdagens glosor liksom.
Ja, då repeteras de. Och vad som händer är att de i princip fraktas i hjärnan från hippocampus, som är mer en tillfällig dagslagring av nya kunskapen, ut till delar av hjärnbarken, mer för långtidslagring. Och då har man sett på morgonen att då kan man till och med se att hjärnan hämtar upp de minnena från en annan plats till och med. Så det är också supertydligt. Men det går inte att lära sig nytt, det är bara en slags repetition. Så att man kan ju leka med det där och...
Så man måste liksom skapa kopplingarna på något sätt först. Ja. Och sen så kan man befästa det under natten.
Precis, för i hippocampus kan du bara skapa kopplingar i vaket tillstånd. Och det är därför också att den här kunskapen visar att det finns så mycket, alltså bullshit, det här med photoreading och allt så här som säger att man tar in allting som man tar in subliminalt. Det har ingen stark påverkan på oss, för det sker inte medvetet i hippocampus, och då kommer inte de liksom, det kommer inte vara så starka kopplingar som liksom förändrar hela ditt beteende.
Ja, men det är superspännande, Mattias. Men du, innan vi avslutar här idag så måste vi ju prata om det som faktiskt ändå är vårt specialintresse, Lotta.
Ja, förutom sömn.
Kosten. Förutom sömn och förutom träning och
förutom livet.
Förutom allt härligt i livet. I alla fall, kosten. Därför att du beskrev så spännande i boken om när du höll på och minnestävlade, hur du började laborera med kosten för att se hur du liksom, hur den pusselbiten kunde bidra till ett ännu starkare minne. Kan du inte berätta?
Jo, jag började träna inför de här minnestävlingarna när jag hade annat jobb parallellt. Jag var trött och sliten. Jag tankade Red Bull för att liksom bli pigg och liksom komma igång och kunna bli alert, vaken. Men vad jag såg var att min, liksom, min fokustratt, att när jag var pumpad, hypad, så liksom, den stack iväg hela tiden. Jag fick kämpa, det var mycket, mycket svårare att lära sig nya saker. Fast jag var taggad och liksom glad.
Du var liksom övertaggad?
Ja. Ja, precis. Och jag tänkte så här att nej, jag ska experimentera. Jag tar bort allt socker. Sluta med det. Fick framför ont i huvudet i en vecka. Och sen var jag trött ytterligare en vecka. Sen hade det där fixat tillbaka sig. Men jag tränade hela tiden. Loggade alla mina resultat. Och såg att till och med när jag var trött, hade ont i huvudet, var helt otaggad.
Och hade liksom sockerabstinens egentligen.
Ja, precis. Och så fick jag direkt mycket bättre resultat. Fast jag inte ens gillade vad jag gjorde. För att liksom, kroppen var inte alls van, det var obekvämt. Men så var direkt var tratten, mentala tratten, var mycket lugnare. Så jag liksom hade ändå tillgång till min mentala kapacitet på ett annat sätt. Sen försvann de här liksom omställningsproblemen. Och jag hamnade av en slump på en föreläsning av Annika Dahlqvist. Det här var exakt mars 2010. Där jag inte alls, både jag och min fru, inte var intresserad av liksom någon ny diet. Så där. Det var inget, vi hade testat lite raw food och sådär. Båda blev asdåliga i magen. Men, var inte inne. Men hon började prata om det här med att ha ett konstant jämnt blodsocker. Och då, liksom, just ja, men det är det här jag håller på att experimentera hemma. Har det med hela kosten att göra? Det är inte bara sockergrejen. Och då blev jag väldigt nyfiken på hur den här liksom lågkolhydratkost skulle kunna boosta mina resultat ännu bättre. För jag hade ju sett de första tecknen. Så att jag gick hem och, liksom, och min fru blev också eld och låger. Liksom på vägen hem köpte en massa kokböcker och började experimentera. Och jag började köra strikt lågkolhydratkost 3 veckor innan nästa minnestävling. Det här visade sig vara så bra så att jag hade det som en formel. Att 3 veckor strikt innan tävlingen. För vad jag såg då var att jag hade inte det här problemen som alla andra har under de här långa tävlingsdagarna. Där man ska liksom på av med ett superfokus för att lära sig de här kortlekar, ord eller ljud, bilder och allting vi måste ta in. Men jag hade mycket, jag fick inte de här topparna och dalarna som folk sitter där och liksom trycker i sig choklad och allt liksom i rätt timing för att få rätt topp till nästa gren. Liksom, det där gick aldrig ihop för mig. Att hur kan något som vi vet är dåligt för oss vara det bästa för hjärnan? Liksom, nej, det här stämmer inte. Så kan inte kroppen. Allt annat är så väl fungerande i kroppen. Det måste finnas ett bättre sätt. Så vad jag märkte var liksom att här fick jag tillgång till en mental uthållighet som jag aldrig varit i närheten av tidigare. Möjligheten att komma in i liksom den här Duracell-kanin-mode. Att jag fick inte de här topparna och dalarna, utan jag blev bara en ångvält som kunde plöja på tills det inte behövdes längre. Och det menar jag, så jag kan inte säga att jag har fått bättre minne av det, men jag säger framför allt det jag märker av kost är den mentala uthålligheten
och jämnare prestationsförmåga. Exakt. Liksom.
Precis. Och mer att vara i kontroll, man är inte en slav under liksom sitt blodsocker, att det här liksom hangry grejen att får jag inte mat nu så liksom blir jag galen och liksom måste ställa om hela livsgrejen, utan det blir att jobba på en helt annan nivå. Och där, sen blev ju också, efter ett tag så var ju alla, tog ju alla svenska minnesrekord då, och alla var tagen på strikt lågkolhydratkost. Vilket fick lite uppmärksamhet i media då. Jag skrev det om det redan i min första bok. Att det är en myt det här med att man måste käka socker för att hjärnan ska funka. Det är liksom precis tvärtom. Och nu tack vare ert arbete och många andra så vet vi liksom nu, man har fått det här kunskapen, börja hitta ut att hjärnan kan tillverka den mängden, eller levern kan tillverka den mängden glukos som hjärnan behöver varje dag. Det behöver inte betyda att vi måste äta det genom kolhydrater, utan Nej. Det fixar den, och sen går man över på ketoner så att man liksom växlar över. Och det funkar hjärnan fantastiskt bra på. Det är mer evolutionärt korrekt och utifrån vad vi har utvecklats till. Och många upplever just den här liksom klartänktheten.
Ja, men vi kan ju vittna om det också. Och speciellt nu när vi poddar, när det kan vara några timmar sedan man åt. Och jag tänker, förut så satt jag ju och tänkte på mat nästan hela tiden. Mm. När är nästa mål? Och oj, 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 vad lång tid vi har spelat in. Nu måste vi snart äta. Nu är det bara, det är som ett tåg som tuffar på. Ett så här ånglok som är sakta mak. Liksom. För man är ju inte speedad heller, utan man är närvarande, fokuserad och lugn. Ja. Precis som du beskriver.
Ja, visst. Nej, det är fantastiskt, och det är i de tillstånden vi har behövt vårt fokus som mest. När vi har legat och lurat kanske i dagar på det där bytet som vi inte har lyckats fälla. Vi är liksom, hjärnan har vi har växlat över till liksom ren fettdrift, och vi behöver vara mer klartänkta än någonsin för att kunna överleva och få tag i den där maten. Så det är ju, så är det.
Jag älskar hur du går tillbaka i boken flera gånger och tänker på hur har det varit evolutionärt sett. För det är ju så som Lotta och jag också ser på hälsa väldigt mycket. Att när man blir osäker på någonting så bara gå tillbaka och tänk, ja, men hur var det för 20 000 år sedan, 40 000 år sedan? Hur var det för människokroppen då? Mm. Och sen ofta så hittar man ju åtminstone en ledtråd där. Nej, men det var inte ständiga Red Bull pick-me-ups då och då under dagen för att överleva. Nej, det var visst. Inte så.
Äta 5 gånger om dagen exakt samma tider med liksom 60% kolhydrater eller vad det nu är som förespråkas. Nej, exakt. Så har det aldrig varit. Och det är väldigt kul med som i den här boken Skärmsmart, att kunna ha den här evolutionära approachen på alla de här olika delarna av livet. Det är roligt när liksom folk som inte är insatta i kost och hälsa får den här i handen, för att alla köper det evolutionära perspektivet när det gäller våra digitala devices, när det gäller sömn, när det gäller träning, Anders Hansen, man liksom har fattat, ja visst är det så, för det är så vår hjärna har liksom inte bara anpassats, den har optimerats för liksom vissa särskilda. Men sen kommer de till det här så fort. Så jag har hela tiden helt konsekvent bara samma approach. Men folk blir ju provocerade när de får samma approach inom kost. Ja. För kanske är det så att det därifrån vi ligger längst ifrån vår... och liksom vi har alltid fått höra med tallriksmodeller och sådär. Så att vi ligger längst ifrån det evolutionära. Så då, trots att det är liksom ett konsekvent argument rakt igenom, så det är det där som folk liksom känner att det här är någonting nytt. Men jag hoppas att kunna få fram den här, alltså likheten mellan vår teknikanvändning, kost, hälsa, sömn, träning, allt det här. Och för att inte glömma pricken över i, sista hjärnregeln, att kunna leka och odla sina intressen och nöjen, helt enkelt. Det är också sådär superviktigt. Evolutionärt har lek... Alltså det är så vi lär oss, det är så barn lär sig. Varför leker alla barn? Det är häftigt med barn, alltså att de alla går igenom den perioden där det roligaste som finns att leka, det är det mamma och pappa gör. Att leka att man går till jobbet eller leka att man lagar mat. Det är så vår hjärna har lärt sig. Och det här fortsätter upp i vuxen ålder. Att hur har olika folkslag och stammar kunnat komma överens? Jo, de har kanske till och med ordnade liksom utmaningar och liksom bondade genom lek, genom utmaning. Så det här är någonting som vi har med oss, något som vi inte får glömma i vardagen idag, och hur man kan liksom hitta tillbaka till det här. Vikten av humor, vilket det liksom betyder att kunna ha ett visst se sig själv lite utifrån, inte ta allting på största blodiga allvar, utan på ett nyfiket sätt vara närvarande för nya kopplingar i hjärnan. Och där är det liksom, så det är att hitta sitt sätt att få in leken i vardagen. Och där försöker jag presentera lite olika sätt. Att det handlar inte om att hålla på och barnsla sig. Det är inte lek. Barn leker på ett sätt. Vuxna leker på ett helt annat sätt. Och där har man också i studier sett olika typer. Bland annat tysk studie som har då tittat på olika sätt som vuxna leker. Och då handlar det mycket om att vi kanske leker med idéer, undersöker saker och ting, eller kanske mer skämtsamma som vissa är. Det är ingenting som ska gå till överdrift såklart, men att hitta, att hela tiden ha med sig den kryddan i vardagen och inte liksom låta ekorrhjulet få ta över ens liv liksom, där det bara blir det, allt, där det yttersta målet är att allt ska flyta på.
Nej, att det inte behöver vara perfekt hela tiden.
Nej.
Att man har lite självdistans och man gör så gott man kan.
Ja.
Och så leker man lite däremellan.
Ja, verkligen. Och tillåta sig det och se liksom att, för det är ju en risk när målet i livet blir att allt ska gå smidigt. Att vardagen ska bli smidig. Då är det smidigt att alltid ha mobilen på. Att alltid kunna få koll, få tag i varandra inom en sekundbasis. Eller det är smidigt med allting det här. Men det är inte liksom, det är på grund av bekvämlighet. Det är ofta där våra liksom sämre långsiktiga vanor. Alltså, så att livet handlar inte om att allt ska bli smidigt. Alltså, livet handlar inte om att bli av med problem. Utan kanske snarare öka kvaliteten i de problemen vi har. För att livet är ett utmaning. Det, liksom, det är tänkt, det kommer inte vara lätt alla gånger. Men vi kan liksom hitta dem, be oss ut på det här upptäckaräventyret. Hitta de här olika delarna och faktiskt se att vi kan upptäcka oss själva på ett nytt sätt. Och få dem känna av de här resultaten och må bättre.
Ja, men fantastiskt. Jag tänker att det får bli de avslutande orden. Nu har vi fått jättemånga nya insikter och konkreta tips och superintressant helt enkelt. Så får man läsa mer i boken.
Ja, det rekommenderar jag varmt. Läs boken för Guds skull.
Men vi har ju två sista frågor kvar, Mattias.
Ja.
Så en kan vi inte släppa iväg dig.
Nej.
Den första är om du har någon daglig rutin. Någonting som du gör varje dag som får dig om och bra, som du vill dela med dig av.
Ja, och det skulle väl vara att jag varje dag inte har en daglig rutin. För jag är inte den här maskinen man kan tro, produktivitetsmaskinen, utan jag är, ser vikt... Ja, nej, men jag ser, för mig i mitt liv är vikten av att ha olika faser väldigt viktig. Och vi är liksom, vi har olika personlighetstyper allihopa, men jag skulle liksom inte kunna ha... Problemet inom biohacking ser jag ofta som att folk vill hitta den optimala dagen, sen vill de köra liksom copy-paste på den varje dag. Så här äter jag, så här tränar jag, det ska fortsätta 365 dagar om året. Absolut inte för mig. Jag har verkligen sett i olika faser beroende på vad jag är i, kanske i jobbet. När jag skriver bok till exempel, då är jag superstrikt med kosten och alla de här olika bitarna. Då kan jag redogöra för vilka muskelrörelser jag har på morgonen, när jag mixar mitt bulletproof coffee, när jag går upp, när jag liksom, i princip på minut, för att liksom orka och att nå, att klara deadlines och att nå de här svåra tankarna för att kunna sätta någonting vettigt i bokform. Jag har ju, då kör jag också så här, no input mornings är superviktiga för mig då, exempelvis. Att inte ta in någon ny information innan liksom jag har den, på morgonen, till exempel fram till lunch. Det är liksom sådana saker som jag har då. Men sen måste jag, för den typen av människa jag är, kunna också släppa det där. När bokhelvetet, höll jag på att säga, är klart, eller man har liksom jobbat så extremt mycket med någonting, så är det väldigt viktigt för mig att kunna liksom att tillåta mig själv att, och inse att man är ingen, livet handlar inte heller om att bli den här maskinen, och jag skulle aldrig orka det heller, utan jag behöver de här flukterna, att kunna liksom ta coolare på olika saker och känna att man har möjlighet till det, och vad behöver jag få in för typ av lek och de här bitarna. Så, men mycket handlar om det här att inte vara för att ta ett steg i taget och fokusera på de här olika delarna, för det kan ju vara så att man kört fast i någon del, att man har svårt med träningen, så det kanske kan vara skönt att släppa det och fokusera på någon annan hjärnregel, som jag uttrycker det, med liksom andra delar i livet, och se hur man kan få, att anledningen till att man inte kommer igång med träningen kanske sitter i något helt annat, att det är just sömnen som är den stora läckaget, eller något annat. Man liksom kanske inte har, det kanske är glädjen, motivationen, leken, någonting annat. Så att man kan, likt som på de här, jag brukar tänka hur det är på Gröna Lund, Lustiga huset, om man har varit där, då finns det, för att ta sig upp på det, finns det de här
trappstegen
som är väldigt svåra. Man står på ena sidan, ska man hoppa över till andra i rätt tillfälle för att inte åka ner igen. Men man kan inte stå kvar på samma, man måste liksom ha lite rörelse i det hela. Och så jag är väldigt flexibel av mig när det gäller mina dagliga rutiner. Det går i perioder.
Och då så, det här kanske säger emot lite då precis det du sa, men om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, ja. Vad tycker du att man ska göra då?
Ja, det är att ta tag och designa din teknikanvändning. För det här är... Vi har tagit ny teknik som den kommer. Liksom, och det är som att vi är i precis den fasen som var när snabbmat var helt nytt. Man trodde liksom allting var lika bra. Det gäller bara att få i sig tillräckligt med kalorier. Så tänker vi nu om ny information. Det är bara att få till med all ny information. Det är det som är det viktiga. Vi har inte liksom fått koll på att det handlar om kvalitet, inte kvantitet. Så det behöver vi lösa idag, för annars så kommer det slita på våra relationer, på vår ork, och vi har bara inte uppmärksammats på det än. Så att designa din teknikanvändning, om det är någon, där ligger väldigt mycket läckage, skulle jag säga idag.
Ja, men jättebra, tack så mycket.
Tack snälla Mattias för att du har kommit till Hälsosnack och delat med dig av allt det här intressanta. Om man vill veta mer om dig, var kan man hitta dig då?
MattiasRibbing.se. Och jag har YouTube-kanal och podcast och allting. Men allting hittar man där igenom.
Bra. Tack så jättemycket.
Jätteroligt att få vara med. Tusen tack för att jag blev inbjuden.
Tack.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.